Du lyssnar på Vägen till träldom av Friedrich Hayek i översättning av Margareta Eklöf. Uppläsare är Håkan Tribell. Publicerad av Timbro förlag.
Förord av Sven Rydenfelt. Låt mig inleda detta förord med ett citat ur en bok om underutvecklingens orsaker. En bok skriven av dåvarande lärarna vid ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet. Om denna bok hade skrivits på 1950- eller 1960-talet hade det varit naturligt att ägna stort utrymme åt att diskutera eventuella planekonomiska lösningar på tillväxtens problem. Planekonomin framstod då som ett fullgott, för att inte säga överlägset, sätt att lösa tillväxtens och fattigdomens problem i allmänhet och i u-länderna i synnerhet. Idag är situationen helt annorlunda. Planekonomin har förpassats till historieböckerna. Även om tesen innebär en överdrift, en hel del socialistisk planekonomi har överlevt, inte minst i Sverige, är den dock ett talande vittnesbörd om den ideologiska revolution som ägt rum sedan Hayek under andra världskrigets år skrev sin bok Vägen till träldom. Medan den allmänna opinionen vid den tidpunkten efterhand blivit allt mer kritisk gentemot Hitler och nazismen, var det tvärtom med synen på socialismen. Inte minst sovjetinsatserna i kriget kom socialismens aktier att stiga kraftigt. Därför kokade den intellektuella vänstern av indignation när Hayek i sin bok lanserade tesen om de gemensamma rötterna och den i huvudsak gemensamma totalitära ideologin. En tes som i dessa kretsar obönhörligen stämplade Hayek som nattsvart reaktionär. En av de svenskar som djupt påverkades och helt accepterade Hayeks tes var Herbert Tingsten. I en artikel från 1948 i Dagens Nyheter den 16 maj skriver han: "Vad som utmärker de totalitära regimerna är icke främst åskådningen, den är knappast mer än en fana och ett lockbete, utan den av alla hänsyn obundna till system upphöjda maktutövningen. Om denna maktutövning sker i fascismens eller kommunismens namn är likgiltigt. Den utgör ingen ideologi. När började vi kalla omänskligheten, tortyren, likvideringen för ideologi?" Hayek hade sett hur den allmänna opinionen under mellankrigsperioden blivit allt mer kritisk gentemot individualistiska system med privat äganderätt, fri konkurrens och enskilt företagande, demokrati och yttrandefrihet, och allt mer positiv gentemot statlig central styrning av samhället. Han hade också fått uppleva hur denna kollektivism bäddat för och mognat ut i nazismen. Han hade tvingats konstatera att inga grupper i samhället visat sig immuna mot dessa idéer. Många akademiker och andra intellektuella kämpade för de nya lärorna, och nästan alla ställde villigt in sig i ledet och anpassade sig när Hitler tog makten 1933. Kvinnorna hyllade hysteriskt den karismatiska ledaren. Och mest entusiastiska var de unga som länge för sina liv längtat efter en mening och ett mål, efter något stort att kämpa för. Och sannoliken, de fick kämpa, döda och dö i miljoner. Med allt större beklämning hade Hayek sett hur kollektivismens idéer om en stor stark stat spred sig även i ett gammalt liberalt och demokratiskt land som England, dit Hayek sedan 1931 tagit sin tillflykt. Och hur de vann insteg hos och påverkade även människor som av alla uppfattades som goda demokrater och liberaler. Det var mot den bakgrunden han formulerade bokens motto: "Till socialister i alla partier." En som starkare än andra upplevde denna känsla var Hayeks lärofader, Ludwig von Mises. Hayek hade 1947 tagit initiativet till bildandet av Mont Pelerin Society, en förening för i första hand liberala ekonomer. Efter att ha lyssnat till debatten vid ett av de första sammanträdena reste sig Mises med alla tecken på avsky, lämnade rummet och motiverade sitt avtåg med att medlemmarna, enligt hans uppfattning, var en samling fullfjädrade socialister. Trots Mises skepsis kom sällskapet att fungera.